Det var ganska kul att vara med dig, Cornelia, för du var ju lite rädd för slussar. För att älska kanaler och slussa så mycket, så var det ju roligt att se dig.
För jag har ju liksom en hatkärlek för slussar. Alltså jag är så livrädd för de här slussportarna och hur högt vattnet är i dem. Jag kan tänka, alltså det är en så här ologisk rädsla, men jag är skiträdd.
Välkommen till Jorden runt-podden med Linda och
Cornelia.
Jorden runt-podden är din reskompis i poddvärlden. Hej Cornelia!
Hej Linda! Hej! Åh, jösses, det är så sjukt att nu, vi ska nu spela in sista avsnittet inför sommaren. Och sen ska vi göra sommaruppehåll.
Ja, en hel månad!
Det är ju lite roligt. Men det känns liksom lite seriöst att ha sommaruppehåll.
Ja, men vi är en seriös podd, Cornelia. Även om vi är en väldigt... vad ska jag säga? Vi får ju faktiskt en hel del feedback och det är så kul. Och
ja.
Just det här att vi är ändå lite lättsamma, men att vi har mycket tips. Så det gillar vi ju.
Ja, men alltså jag tänkte, får jag säga, vi ska ju prata om och berätta vad vi ska göra, prata om idag och sådär. Men jag måste verkligen säga att det var en speciell kommentar. All feedback är ju helt fantastisk. Men det var en speciell kommentar som vi fick nu alldeles nyligen. Som jag liksom kände att det är nästan så vi skulle kunna använda det som vårt varumärke. Det var liksom roligt, intressant, inspirerande och otvunget. Otvunget, det gillar jag.
Ja, vi tvingar oss inte på någon. Nej, men jag förstår. Ja, nej, men alltså, vi blir så glada. Verkligen.
Ja, det blir vi. Vi lever på det. Det är jättehärligt. Men du!
Ja.
Det här har vi väntat på.
Äntligen är hon med oss. Emma B. Larsson. Hon kommer ju, vi har intervjuat henne. Och vi har fått veta massor om vandring. Vi fick svar på många av våra frågor och vi kommer ju faktiskt också lotta ut hennes bok.
Det kommer vi göra och det gör vi ju som vanligt på Instagram.
Precis, så efter det här avsnittet är släppt, och det är det ju nu för ni lyssnar på det, så kan ni gå in på Insta och tävla om Emma V. Larssons bok Till fots som vi har köpt in för att lotta ut till er. Precis. Och den är superfin.
Ja, du har ju faktiskt bläddrat lite i den.
Så att ja, i ett eget ex vill jag säga. Ja. Jag har ju köpt ett eget ex. Det som vi ska lotta ut är helt sprillans nytt.
Ja, och till fots heter den ju. Den är ju både väldigt fin och sen är det ju faktiskt det som gjorde att vi hittade Emma också.
Alldeles strax kommer vi ju lyssna på intervjun med Emma om vandring. Cornelia, vad har du gjort sen sist?
Det är alltid så här, när är sen sist brukar jag alltid tänka då. Men sist, kommer du ihåg att sist så började jag viska i programmet. För jag vill ju inte avslöja. Eller jag gjorde ju det. Ja, jag skulle ju. Äntligen, det här har jag pratat om i nästan varje avsnitt känns som. Äntligen var det dags för födelsedagsöverraskning. Precis. För Andreas. Och vi åkte till Naturlogi. Några mil söder om Linköping. Som jag har bokat sedan länge. Helt fantastiskt, det är ju mitt signum att säga det. Men de har ett antal, litet antal skogsrum som de har byggt på sina marker. Ganska lyxiga.
Cornelia, vad är ett skogsrum?
Ja, ett rum i skogen.
Okej.
De har byggt små, det är verkligen som ett rum. För det är liksom inte ett hus eller en stuga eller så, utan det är ett rum. Med i den ena sidan är helt glas och lite andra glaspartier också. Lägger naturligtvis upp bild på det här såklart. Och sen så de här lite lyxiga varianten som vi bodde i då. Det är, då har man privat dass en bit bort ifrån skogsrummet. Och även då en badtunna. Jag vet inte. Jag kan inte beskriva. Alltså jag hade så sjukt höga förväntningar. Och jag har ju träffat de här tjejerna som driver det här innan. Och både de och jag var lite nervösa att mina förväntningar var för höga liksom.
Cornelia, jag hoppas du ska säga nu att de inte var det.
Det var de inte. Alltså det var, jag kan inte, jag var mållös. Jag kunde inte skriva, alltså jag kunde inte beskriva hur underbart det var. De har, nej men alltså det är ju, och jag kan inte beskriva, det var, jag försöker, jag filmade en del och sådär. Och det blir ju jättehärligt naturligtvis när man lägger ut på Instagram stories och sådär. Men alltså att vara där. Vi lagade, alltså det var så härligt, för när vi hade kommit upp till skogsrummet, satt igång när Andreas började elda och så kommer Linnea i en liten sån här, som en tuk-tuk där upp för skogsvägen. Mm-hmm. Och där bak fanns våran middag för kvällen. Och den skulle vi tillaga själva. Så fick vi den i en liten korg med instruktioner. Vi hade valt pulled lamb. Och så stod vi där och liksom lagade mat över öppen eld. Och när maten var uppäten så hoppade ner i badtunnan eller i spabadet. Och precis när vi hoppade ner så kommer ett vårregn liksom. Ah, det var nästan för bra för att vara sant. Det var magiskt. Alltså jag kan verkligen rekommendera det här. Och Naturlogi, de har de här skogsrummen. En lite enklare variant och så den här som är sviten. Men sen har de även ett litet lyxigare vindskydd.
Aha.
Och ställplats och camping. Lite mindre variant då. Allting väldigt lokalt.
Kan du berätta igen, var ligger det här någonstans?
Det ligger strax söder om Linköping. Om man säger på vägen från Linköping ner emot Kisa, ner mot Småland. Så ligger det in i skogen där. För det är verkligen naturlogi.
Ja.
Logi i naturen.
Ja, vi börjar förstå Cornelia.
Ja.
Men du, visst är det så att man måste vara ganska ute i god tid?
Ja, nu, faktum var att nu släppte de lite fler tider nu här helt nyligen. För jag bokade ju det här rummet i januari när de släppte sommartiderna. Alltså. Det är de där två tjejerna som sköter det och så har de någon personal. Men de kan ju inte liksom ha det. De behöver ju också hushålla med sin kraft liksom. Så att de har ju inte det öppet hela tiden.
Och det är väl det som är lite lyxigt med det också. Att det inte är någon massturism utan...
Precis. Så att, nej men jag säger det. Det är samma sak som när jag bokade Ästa vingård året innan. Där. Att sitt verkligen på, häng på låset så. Men som sagt, nu släppte de lite fler tider. Jag gissar att det har blivit populärt. Inte bara efter mitt inlägg då, utan de har ju även vunnit priser för sin idé och sitt, ja, det de driver där ute helt enkelt. Mm. Ja, det är verkligen, jag rekommenderar från hjärtat.
Cornelia, är du sponsrad?
Nej, inte ett dugg.
Nej, bra, då vet vi att det är...
Ja, precis. Nej, absolut inte. Och jag har ju skrivit om dem redan innan jag var där. Mm. För att jag tycker att det såg så fint ut liksom. Och det... nu har jag varit där och kan skriva under på att det är det också.
Stark rekommendation, naturlogi.
Mm. Ja, verkligen. Men vad har du hittat på då?
Jo, men Cornelia, jag skulle nog nästan vilja slå ett slag för den här dagen som du och jag spontant träffades.
Vi har ju faktiskt träffats
för tredje gången.
För tredje gången och mycket bra initiativ, Linda. Mycket bra.
Det var ju så att jag hade varit i Stockholm och sen så sov jag över på landet på vägen hem. Hos mina svärföräldrar har en stuga på landet. Sov jag över där och så skulle vi köra förbi Linköping och då tänkte jag kollar med Cornelia. Och du var liksom ledig dagen efter.
Ja, det är ju också otroligt. Det var ju som att det var meningen såklart.
Ja. Mm. Så jag sa, Cornelia, har du lust att visa mig ditt Linköping?
Mm.
Och det hade du ju absolut. Du hade ju så mycket du ville visa. Men, så vi möttes ju upp där nere vid Stångs magasin faktiskt. Där jag hade varit och fått en morsdagsbrunch av mina barn och min man.
Ja, precis. För det var ju morsdag.
Precis. Mm. Så då hoppade jag in i din bil och så körde vi... till Linköpings enda sluss, var det så?
Mm, nästan. Ja. Det börjar med att jag körde fel.
Ja, men det märkte inte jag.
Nej, det märkte inte du. Men jag körde fel och då berättade jag att här ute ligger sista eller första slussen i Kinda kanal, Nykvarnsluss. Och då sa du, jaha, jag visste inte att det fanns slussar så centralt. Och då, det hakade jag ju på direkt. Så då sa jag, då måste jag ha visa Tannefors sluss som också ligger i Linköping liksom. Inte mitt i, men i Linköping verkligen.
Och jag är ju då gift med en man som kommer från Linköping, uppväxt i Linköping. Och jag har varit tillsammans med honom i över 20 år och varit i Linköping ganska mycket. Men den här slussen hade jag inte sett.
Nej, Så det var ju väldigt härligt att få visa den. Tandefors sluss ligger som sagt centralt i Linköping. Den näst högsta slussen i Kinda kanal. 3 slussportar och den höjer eller sänker båtarna 10,5 meter. Och det finns ett väldigt populärt café där som man tid som heter Café Tandefors slussar. Mycket kända för sina räkmackor.
Det var ganska kul att vara med dig Cornelia, för du var ju lite rädd för slussar.
Ja. Men alltså, ja.
För att älska kanaler och slussa så mycket så var det roligt att se dig.
Ja, för jag har ju liksom en hatkärlek för slussar. Alltså jag är så livrädd för de här slussportarna och hur högt vattnet är i dem. Jag kan tänka, alltså det är en så här ologisk rädsla, men jag är skiträdd.
Och vi hade ju sån tur att det faktiskt, när vi stod där och tittade på slussarna så kom det ju en båt.
Mm-hmm. Och då skulle vi gå över slussen.
Ja, det kan du berätta om du vill.
Alltså, man kan ju gå på slussportarna. Det är ju liksom gångväg över där så att man ska kunna ta sig över. Och det är det värsta jag vet.
För samtidigt de kan ju då, när det kommer en båt kan de ju öppnas. Ja. Och komma på varsin sida liksom.
Ja, precis. De öppnas ju helt enkelt när det kommer en båt. Och i Kinda kanal gör man det med handkraft. Och i Göta kanal gör man det mest mekaniskt. Men alltså, sen är det ju ganska mycket vatten som håller fast dem. Liksom där de ska vara och sådär naturligtvis. Men alltså, jag hatar verkligen att gå över dem. Samtidigt som jag varje gång jag gör det måste stanna och fota. Det är liksom jättebra. Och sen när jag går på den ena. Så har tagit 3 steg. Så hör jag ju dig bakom. Den rör på sig, ska den göra det? Och jag bara, nej!
Och då sprang du till torra land.
Jag vet inte om jag kommer våga gå på en slussport igen.
Vi ska göra det tillsammans en gång, Cornelia.
Jag terapi. Fattar inte hur den kunde röra sig faktiskt.
Nej, men den öppnade sig ju inte.
Nej, men den rör
absolut. Sig. Men det gick bra, jag kom över helskinnad och även en lite äldre man som gick efter oss som du stod och
honom var rädd om. Ja.
Nej, men det var en trevlig dag och sen körde vi ut till Bostellets Vedungsbageri.
Bostellets Vedungsbageri, precis.
Och var ligger det Cornelia?
Oh, ja, nu jag ska faktiskt säga att jag inte kan säga orten eller så för att den ligger faktiskt mitt ute på landet. Men jag kan säga hur man kör. Man kör ju från Linköping mot Motala och svänger av vid Fornåsa. Vi lägger en länk naturligtvis så att man hittar.
Och det här har jag ju velat åka till ganska länge. Jag har följt dem på Insta och det verkar så mysigt. Och så frågade jag dig, kan vi åka dit? Ja, det kunde vi absolut göra. Men vad folk det var!
Ja, kul ju!
Jättekul! Det var ju så mycket folk. Men vi fick det vi ville ha och vi var de enda som satt inomhus faktiskt. Alla vill sitta ute den här dagen. Man kan ju sitta inne, man kan sitta ute, man kan sitta i något slags rum. Var det någon slags gammalt stall eller något?
Ja, eller något, någon typ av djur hade de här. Hönshus kan det vara det, som de har gjort i ordning nu ganska nyligen, där man också kan sitta.
Väldigt trevligt ställe. Som en liten butik och sen då själva bageriet där man kan, eller fiket där man kan fika. Och sen satt ju vi oss där och sen lite spontant planerade vi upp hela höstens poddavsnitt.
Ja, det är där det hände liksom.
Ja, så nu vet vi vad det ska handla om varje månad i höst.
Ja, det är jättespännande. Och vi har redan bokat ett gäster.
Vi har bokat 2 gäster redan ju, eller två avsnitt.
Ja, precis. Gäster till 2 avsnitt, ja. Stämmer bra.
Och som vi är nöjda med. Så det kommer bli en jättebra höst. Men det här ska vi inte prata om nu egentligen.
Nej, det ska vi inte. För nu ska vi prata
vandring.
Äntligen är hon här, Emma V. Larsson, som vi har väntat. Vi har ju faktiskt väntat lite extra på dig och är lite extra sugen på att få höra om dina tips och om vandring. Välkommen Emma!
Tack så jättemycket!
Ja, vad kul att du äntligen är här. Kan inte du börja med att berätta för våra lyssnare lite mer om vem du är, Emma?
Jo, jag heter Emma V. Larsson och jag jobbar som journalist och författare. Och jag skriver mycket både i böcker och i tidningar om friluftsliv och vandring. Och mina böcker är för både barn och vuxna. Mestadels barnböcker har jag faktiskt skrivit. Men just nu är jag aktuell med då en fackbok för vuxna. Och ja, mina specialområden har ju egentligen bara blivit, det blir så naturligt för att jag själv tycker om att vistas i naturen och jag skriver gärna om mina intressen. det blir så naturligt. Så jag har haft tur att det finns många som vill läsa om vandring och friluftsliv idag.
Ja, men jag har sett att du har skrivit även, ja, dels den här boken som du är aktuell med nu som du säger, men också böcker för barn och en väldigt fin flora också, va?
Just det, ja, det är den nyaste boken, Lilla ätbara floran, som är för barn och deras föräldrar, som handlar om ätbara växter i svenska naturen. Med lite sagotema då också, det är små väsen som guidar runt i både skogen och vid havet och på ängen och i trädgården och bland ogräset. Det finns mycket värdefulla växter där ute.
Och har den precis kommit ut eller är den på gång?
Nej, den har precis kommit ut faktiskt på Speja förlag. Så den är sprillans ny.
Den skulle jag behöva läsa.
Ja, men det känns som att det finns ett stort intresse idag för att både att hitta anledningar att komma ut med sina barn. Liksom, att ha någonting som lockar och att plocka ätbara växter kan ju vara en sån anledning. Men också att det finns ett stort intresse för att hitta ätbart runt knuten. Man behöver inte gå så långt liksom. Oftast finns det ju maskrosor kanske, och det är ju en delikatess.
Ja, så det är det. Jag sa precis i förra veckan till min dotter som åt dem att de var giftiga. Då ska jag dra tillbaka den faktan.
Ja, jag gör det. De är super. De är jättebra, jättegoda. Bladen kan du använda ungefär som rucola i en sallad.
Linda, vi får ändra tema på det här programmet. Ja.
Nej, jag tror det passar jättefint ihop. Man kan ju äta medan man vandrar.
Ja, ja,
precis. Exakt. Precis.
Men du har ju skrivit den boken som vi upptäckte dig genom. Det är ju den här vandringsboken. Mm. Hur kom det sig att du ville skriva den boken?
Ja, Till fots heter den. Och den skrev jag... Alltså, jag skriver ju mycket om vandring och jag vandrar gärna själv. Och jag får ganska många frågor i mitt jobb som journalist. Om hur man gör och var man ska vandra, vad man ska ha med sig. Och jag kände att det fanns ett behov av den. Och jag har väl försökt att täcka in ganska mycket i den. Både liksom konkret, hård fakta, men också lite mjukare värden. Som hur man håller sams när man vandrar tillsammans. Och lite kvinnligt perspektiv också med hur man... Kan man vandra med mens till exempel? Sådana frågor som jag stöter på en del och som folk undrar mycket kring. Hur man går på toa och tvättar sig. Men också vill jag väl på något vis ge en inspiration till att man ska ge sig ut. Jag tror att många kan må ganska bra på vandringsleden. Och att det kan vara en bra motvikt till det liv som många av oss lever idag. Framför skärmar och uppkopplade. Det händer ganska fort tycker jag när man kommer ut. Och vi säger att man ska ut och vandra en helg. Det går fort att komma in i vandringsrytmen. Det är mycket som skalas bort. Vardagen och sådär. Jag tycker man ska tillåta det och kanske koppla ner sig lite. Koppla bort telefon och så vidare. Och tillåta sig själv fokusera på att nu ska jag inte gå vilse. Och vart kan vi slå läger? Var kan vi äta? Hur ser vädret ut? Och sådana saker, det tror jag skulle göra gott för många.
Så klokt.
Jag tänker på en sån här grej som är, jag gissar att du har fått den här frågan ganska många gånger. Och jag kanske inte finns något riktigt bra svar på det. Men vad är skillnaden mellan att vandra och bara ta en promenad för dig?
Egentligen så behöver det väl inte vara en jättestor skillnad. För jag tycker att vandring kan ju vara så pass enkelt som en promenad. Det behöver inte vara så svårt. Min personliga definition är att vandring gör jag i naturen. Det blir en naturupplevelse. Gärna lite kuperad terräng. Även om det är en skogsstig. Liksom. Och en promenad är inte alltid, men ofta någonting jag gör i samhället eller på... Alltså det kan ju vara på en stig också i och för sig. Skillnaden är luddig. Men vandring, då är jag lite mer beredd kanske på... Jag kanske har kaffe med mig, jag kanske har lite mat med mig. Jag ska ut och vandra en viss sträcka eller på en viss plats. Men det kan nog ha mycket med inställningen att göra. Jag vet att många har starka åsikter kring skillnaden här. Men det har faktiskt inte jag. För jag tycker inte att man ska... Det finns inte så många rätt eller fel i detta. Det viktigaste är väl att vi kommer ut och att vi trivs där och får en bra upplevelse. Sen hur man vill definiera det, det är upp till var och en, tycker jag.
Jag tänker också på att den här boken du har skrivit till fots då, den är ju på ett sätt en handbok kan man ju säga. Eller man kan få väldigt mycket tips i den. Men den är också väldigt fint skriven. Det finns väldigt fina bilder i den och det är lite mera, kan man säga, filosofiskt nästan på vissa ställen. Eller?
Ja, jo. Men det är, jag har fått höra att den är lite filosofisk och poetisk på sina ställen. Och det gjorde mig glad att jag fick det utrymmet att skriva så. Att jag fick ta ut svängarna och bara vara jag. Jag tar ju en viss plats i den i och med att jag har lite personliga betraktelser och minnen. Och verkligen mina egna synpunkter om saker och ting. I allt med vandring så finns det ju inte, det finns ju inte ett facit för hur någonting ska göras eller hur en ryggsäck ska packas eller liknande. Jag kan ju bara berätta att det här har jag lärt mig längs vägen och det här tycker jag funkar. Jag försöker ju vara lite öppen med det också, att så här tycker en del om att göra och ge exempel på det, medan andra gör så här och jag gör så här. För att jag vill visa att det finns många sätt att göra det på. Man ska inte stoppas för att det känns för komplicerat eller svårt. Liksom.
Vilken är den vanligaste frågan du brukar få om vandring?
Det är nog, ja, det är två frågor. Den ena är om inte vandring är svårt, komplicerat eller extremt. Och den andra är hur man vandrar med barn. Det är de två som är de vanligaste.
Och de kan man läsa om i din bok, eller?
Ja, det kan man faktiskt båda två. Ja,
vi kommer nog komma in lite på dem idag också. Men, ja. För jag tänker också just på, varför ska man vandra egentligen? Om man inte har gjort det förut så mycket.
Jag tror att vandring, alltså på ett sätt är det ju en väldigt bra och skonsam träningsform. Att du får ju ett ganska, i kuperad terräng så får du ju ett träningspass. Konditionspass liksom. Den är enkel och det är en aktivitet som är enkel att anpassa utifrån din vana och hur du mår och hur vältränad du är eller inte tränad du är. Vandring kan vara ganska bra och skonsam sak att börja med om man det har varit väldigt stillasittande länge till exempel. Men man kanske inte ska ge sig upp på fjäll det första man gör utan man får ju anpassa sin tur så att säga. Så det är väl ena aspekten att jag tror att det är ett hälsosamt sätt att röra på sig. Och det andra är ju att vi vet att naturen har en väldigt positiv verkan på oss rent för hälsan. Både fysiskt och mentalt. Att vistas i fin natur har ju forskningen visat att det sänker blodtrycket och pulsen. Vi blir mindre stressade och när vi befinner oss i fin natur så får vi återhämtning. Det har mycket att göra att vi tar in den här miljön som vi är i. Att man fokuserar på den istället för på vardagens stress och jäkt. Och sen tror ju jag personligen att naturen är ju läkande. Det är inte en slump att många söker sig ut dit i pandemier eller krigstider, svåra tider. Det är ju ett lugn där ute. Och det kan vara meditativt just att vandra. Man sätter en fot efter den andra och man fokuserar, som jag sa tidigare, på att sitta och laga mat och planera för sitt läger. Man kanske gör upp en lägereld och det kräver ju ett fokus. Man släpper sina vardagsbekymmer. Det är nyttigt för oss.
Mm. Det är ju verkligen tillbaka till våra rötter. Oavsett om vi inte själva tänker på det så tror jag att det är något medfött. Liksom.
Det tror jag verkligen. Vi behöver kanske alla lite mer naturkontakt. Det handlar ju också om vilken typ av inställning till naturen och miljön som vi ger till den yngre generationen. Att tycker man om att vara i naturen och trivs man där och man kan ge sina barn den upplevelsen. Det bäddar ju för ett livslångt intresse kanske. Om inte det så i alla fall att man lär sig bry sig om miljön. Och det är ju ganska viktigt idag.
Du sa förut att man kan anpassa vandringen och sådär. Kan vem som helst vandra?
Ja, men det skulle jag absolut säga. Det gäller som sagt bara att man anpassar turen. Om man är ovan ska man inte ge sig ut och vandra upp på ett fjäll. För att ja, det har ju både med hur trivsam turen blir men också om säkerhet såklart att göra. Men dagsturer i låglandet, det är väl en ypperlig start om man är ovan.
Dagsturer i låglandet. Det är lite fackspråk där. Vad skulle du säga om man är liksom... Det står ju inte så här, det här är en dagstur i låglandet. Det står det inte. Hur skulle du säga liksom, vad ska man titta efter? Jag vill bara vandra, men det ska inte vara för svårt. Jag upplever att det står enkelt och så kanske det inte är så enkelt.
Mm. Ja, men då skulle jag säga att låglandet det är ju... Det är större delen av Sverige, eller där många av oss i Sverige bor i alla fall. Vi har många ganska nära till låglandsleder. Och det kan vara de här låglandslederna som är ganska kända som Sörmlandsleden, Roslagsleden, Bergslagsleden. Men det kan ju också vara närmaste skog som du har runt knuten eller en vandringsled längs med havet. Eller så kan det vara i närmaste nationalpark eller naturreservat, friluftsområde. Allt det är det jag kallar för låglandsvandring. Och sen har vi då motsatsen som är fjällvandring som är uppe i fjällen. Mm. Så att det är ju två ganska skilda saker. Och att ge sig ut på en låglandsled, och det kan vara en stig i skogen till exempel. Det kräver inte så mycket om du är ute under en dag. Du kanske behöver ett par sköna skor, en skön ryggsäck och någonting gott att äta. Liksom. Och det är väl där man kan börja, tycker jag.
Och om man då är en nybörjare, men man kanske ändå har lite kondition och lite vana av att gå och sådär. Vad ska man ändå tänka på? Nu sa du några saker här, men är det också någonting man behöver skaffa sig om man tänker sig att man ska ut och vandra lite grann i sommar? Kanske sova någon natt eller sådär?
Mm. Ja, men absolut. Det är ju en pryldjungel när det kommer till friluftsliv och vandring. Man kan ju gå in i en sån butik och känna sig totalt överväldigad. Och bara, behöver jag allt det här? Och nej, det tycker jag inte att man behöver. Men såklart så är det viss utrustning man behöver beroende på vilken typ av tur man ska göra. Ska du sova ute till exempel, då måste du ju ha någonstans att sova. Och då behövs tält eller en tarp eller en hängmatta till exempel.
En tarp?
Ja, det är som en presenning som man sover under. Mm. Som ett tak, som man sover ute fast man har ett litet tak. Och hängmatta är väldigt trendigt just nu faktiskt.
Men... Och då hänger man bara upp den i närmaste träd, tänker du, eller?
Ja, exakt. Det gör man. Men... Det finns ju också möjlighet att bo i stugor och man tittar på de här lederna som Sörmlandsleden till exempel och Roslagsleden. Det finns ju hotell ibland som man kan bo på, så man kan ju verkligen planera in en vandring som passar sina egna preferenser så att säga. Så vilken utrustning som är ett måste kan variera lite med hur man ska sova och hur länge man ska vara ute också. Om man ska till exempel laga mat ute, då behöver du ju ett utekök då.
Och vad är ett utekök? Är det ett sånt här trangiakök eller vad?
Kan vara ett trangiakök. Det är en gammal klassiker.
Ja.
Så, jo men ett utekök, det finns jättemånga nu på marknaden. Du har de som är stora och gedigna som kan ta många kastruller. Du har de små lätta. Du kan köpa ett som drivs av gas. Du kan köpa ett som drivs av sprit. Jag vandrar alltid nu för tiden med ett litet lätt gaskök. Som, alltså det tar så här liten plats i packningen.
Och varför gör du det? Vad är det som är så bra med det?
Att det är lätt. Och alltså till vikten. Det väger inte så mycket i ryggsäcken. Och det är snabbt. Gas är... Jag tycker att det är säkrare när man har småbarn omkring sig. Som kanske viftar runt. Man vill inte att sprit... Om man har spritkök, att det välter eller sådär. Man vill inte råka få sprit i maten. Gas känns överlägset nu för tiden. För mig. Och det går snabbt och är enkelt att hantera.
Och vad lagar du för mat om du är ute någon dag sådär med barnen?
Ja, det beror verkligen på om jag och min sambo har ambitioner att laga något roligt till oss och något mindre roligt till barnen, för att de vill inte äta allt som vi vill göra. Men med barnen just så brukar jag försöka tänka att hålla det ganska enkelt. Till exempel så är det jätteofta vi gör en pannkaksmet hemma som vi tar ut bara i en flaska och sen steker på när vi väl är ute. Ett jättelätt sätt att bara gå ut och äta en god lunch tillsammans. Men det är också väldigt vanligt att vi kokar pasta eller couscous och har tillbehör till det. Steker köttbullar. Mina barn älskar köttbullar ute och inne. Det skiljer sig lite. Är jag ute på en vandring utan barn, då kanske jag har ett par rätter som är frystorkade. Såna här påsar som man bara häller vatten i, för att
just det.
Det är enkelt och de väger inte så mycket och det är enkelt att packa. Ofta måste jag säga, alltså den vanligaste rätten jag får med mig på längre vandringar, det är absolut pasta och pesto och kanske lite så här torkad korv eller någonting.
Torkad korv?
Eller torkat kött och till, ja, och sån här ölkorv är ju ganska bra också. Hållbara.
Det är nästan lite lyxigt.
Ja, faktiskt. Och pasta och någon slags ost. Parmesan har jag alltid med mig.
Just det, och den håller ganska bra då.
Ja, det gör den ju. Och havregrynsgröt alltid till frukost.
Det låter ju ändå lite lyxigare än de här frystorkade, eller man tänker sig blåbandsoppa med lite kokat vatten eller så.
Ja, men exakt, det är det ju. Jag tycker ju att det är ganska kul att laga mat ute också. Att det är en del av äventyret, så att säga. Särskilt om man är ute på en långvandring så kan man behöva den rejäla pausen också. En annan rätt som är super, både med familj och när man är bara vuxna, det är ju att ha liksom någon typ av pita eller tortillabröd med sig. Och sen kan man ju stoppa i vad som helst. Halloumi till exempel är ju toppen med det man tycker om. Lite sallad och grönsaker liksom.
Fräscht också, det är inte så himla mättande som man får mat komma efter.
Nej, sen har man ju snacks också.
Ja, såklart. Ja. Det är vår grej, Linda. Ja.
Vi gillar snacks.
Vi gillar snacks. Ja. Tillbaka till det här med att sova ute i naturen. Får man, du sa nu, man bara slänger upp det i ett par träd. Alltså, får man tälta vad man vill? Och sen, ja, vi kan börja med det. Får man slå upp sitt tält vad man vill?
Du får göra det på de platser där allemansrätten råder. Och det betyder att du får göra det nästan i hela landet, men inte på sådana här skyddade platser som naturreservat till exempel. Där råder särskilda regler. Så det får man kolla kanske innan på nätet, eller det finns skyltar också, naturreservaten, där det står vad du får och inte får göra. Mm. Då kan det vara en specifik plats kanske man får tälta på, eller inte alls. Men det varierar.
Gäller det de här hängmattorna och... besänningen, höll jag på att säga, vad heter
det? Ja, precis, tarpen. Det är lite, det råder lite frågetecken i den frågan, för att det är ett ganska nytt sätt egentligen. Jag tror att de flesta regler gäller tält, och så tolkar folk lite hur de vill kring andra sätt att övernatta på. Men jag känner väl lite det här att hänga upp en hängmatta i träden. Att man gör ju ändå ett slags ingrepp i naturen. Så jag hade inte gjort det.
Bortra var på den säkra tiden då.
Ja, lite så.
Ja, men det är spännande. Då kanske det kommer lite mer regler kring det som är tydliga då.
Mm. Ja,
vad det lider. Men jag tänkte på, det brukar också finnas sådana här vindskydd på lite olika ställen.
Ja.
Är de fria och liksom...
Ja,
ta sovsäcken och stoppa in sig i.
Absolut. Och det är ett toppenbra sätt att övernatta, för att man behöver inte släpa på tält. Man tar ju med sig liggunderlag och sovsäck. Det behöver man ju ändå, för att liggunderlaget ska ändå skydda mot markkylan som stiger. Det är ett ganska populärt sätt att övernatta också. Men det man kan tänka på är ju att de inte går att boka oftast, om det inte är något speciellt område. Och det kan ju vara andra där, särskilt om man är i nära en storstad till exempel. Så det är ju först till kvarn som gäller. Och är det ett sånt här stort vindskydd, då kanske man får dela det med andra. Det får man ju vara beredd på. Liksom. Mm.
Finns det liksom lite oskrivna regler sådär? Att är det en annan familj där, då går man förbi? Eller?
Ja... Nej, alltså jag tycker att de flesta, när man möter folk ute så här, så är ju alla väldigt trevliga och glada och sociala på något vis. Att alla förstår ju att man inte kan gå hur långt som helst. Och alla förstår ju också att man inte får plats hur många som helst i ett vindskydd. Så det beror på, finns det utrymme så tror jag nog att de flesta skulle, såklart att ni får övernatta här också. Mm. Men oftast finns det nog inte utrymme för.
Vi ska inte komma och knä ner oss mellan.
Nej, precis. Man får visa lite respekt för en annans tur, så att säga. Men har man inte så mycket val så kan man ju hjälpas åt, tycker jag.
Men jag tänkte på det du sa där faktiskt, just med hur man är ute i naturen. Och också lite grann utifrån det jag själv frågade. Vad är skillnaden på att vara ute och vandra och vara ute och promenera? När man är ute och vandrar, som jag upplevde i naturen, då hälsar man på varandra. Allihop.
Ja, men verkligen. Det kanske är det som är skillnaden mellan vandring och promenad.
Ja, men precis. Jag vet, alltså och för mig tycker jag hakade på det ganska snabbt. Liksom. Min sambo har varit lite trögstartad, men han har också börjat hälsa nu. Ja. Nej, men det är verkligen så. Det är ju, du skulle ju aldrig gå liksom förbi och inte hälsa.
Nej.
Alltså,
nej, ja. Men det stämmer.
Det är nästan en oskriven regel som man bara måste haka på.
Ja. Ja men absolut, det råder en trevlig stämning ute på vandringslederna, tycker jag. Och den skulle vi kunna ta med oss till andra platser också.
Och jag tänker på det att det har blivit ganska trendigt att vandra nu ändå. Eller det har blivit mycket trendigare att prata om att man vandrar i alla fall. Det kom kanske med pandemin, men jag tyckte ändå att det kom innan redan.
Absolut, jag såg att det kom innan. Det var ett intresse som började växa innan pandemin, och sen peakade det ju såklart när alla skulle ut. Och det hade ju både med att göra att man inte fick umgås inne och man var tvungen att hitta på andra saker. Men också att vi sökte tröst i naturen. Man blir ju lugnare, man stressar ju ner där, och det tror jag att många hade ett behov av. Intresset verkar ju fortsätta. Det trendar fortfarande. Och det tror jag vet inte, men jag tror att det är en reaktion på det stressiga liv som många av oss lever idag. Vi behöver ta oss ut, vi behöver göra något annat, fokusera på någonting annat och röra på oss och få de här naturupplevelserna som vi kanske har varit utan ett tag.
Kan du se några faror med att alla börjar vandra?
Ja, men det är som många områden som det pratas mycket om och som ligger nära storstäder, att det blir stort besökstryck. Och det är ju en fara för naturen, men det är ju något som alla behöver ta hänsyn till. Både vi som besöker dem, vi kanske inte ska gå till det första eller andra eller tredje friluftsområdet vi kommer på, utan vi kanske ska tänka lite längre, googla lite extra efter de där vandringslederna som inte är superkända. Och sen handlar det också om att de här områdena, friluftsområden, nationalparker och så vidare, de har ju börjat rusta sig för det större besökstrycket. De försöker ju ta hand om sina vandringsleder och rusta upp och göra så att vissa platser är lättillgängliga för besökare, och på det viset naturen skyddas med spångar och så vidare. Så det är väl en, och den andra faran är ju det att många har på kort tid hittat ut i naturen som kanske inte har så mycket kunskap eller erfarenhet och inte riktigt vet kanske hur man gör. Och jag tror att de flesta vill och försöker göra rätt, men ibland så blir det inte rätt helt enkelt. Och då tänker jag just på skräp och sådant. Och det är ju supertråkigt när man ser fina platser bli helt nedskräpade. Eller att man bara lämnar prylar efter sig. Och även allemansrätten och så vidare. Att man inte bara kör på. Man måste ju läsa på lite grann. Naturen är skör. Särskilt på såna här platser där den är skyddad också. Det är ju av en anledning. Som jag bor ganska nära Tyresta nationalpark. Och är där ganska mycket, och de har ju haft superstora problem med att folk eldar olovandes. Man får ju absolut inte elda där om det inte är på en eldplats i ordning jord. Liksom. Och det finns det skyltar om, men ändå så gör många det, och det vet jag inte vad det beror på riktigt. Det är lite märkligt. Det handlar väl mycket om att alla måste tänka till i den här frågan. Både vi som besöker och de som tar emot besökare. Hur man ska få fram information och hur man faktiskt beter sig i naturen.
Vilken tycker du är den bästa årstiden att vandra?
Jag älskar hösten. Jag är ju också en sucker för hösten, bara rent generellt. Men jag tycker att det är en väldigt fin årstid med alla färger på träden. Jag tycker om skogen mycket och jag är mycket i skogen. Och jag älskar svamp också. Men sen det som är med hösten är också att det är färre mygg och faktiskt lite färre människor ute. Man får en mer ostörd upplevelse. Det är skön temperatur, den här klara höga luften. Jag tycker mycket om hösten. Men sen är jag ju av uppfattningen att vi borde vandra året om. Och det är många som tänker att de inte kan vandra på vintern. Men det kan man ju såklart. Det blir bara lite bökigare och man måste tänka till lite mer kring kläder och så vidare. Men det som möter den är ju en helt annan natur än den man kanske är van vid att se. Man ser mer djur för att det är färre människor ute och det är tystare. Så det vill jag verkligen uppmana folk till, att titta ut även på vintern. Men jag menar, nu är det ju högsäsong för sommaren så det är ju fantastiskt att vandra nu såklart. Man kanske inte ska vara rädd för mygg och sådär om man ska upp till fjällen i mitten på sommaren.
Men har ni något tips på någon väldigt bra höstvandring i Sverige?
Vi säger efter sommaren, slutet på augusti och sen in i september så är det jättefint uppe i fjällen. Och även på våra låglandsleder. Jag tycker till exempel att Sörmlandsleden, nu har jag kanske nämnt den många gånger, men den är ju väldigt lång. Och då kan man ju pussla ihop sin egen vandring väldigt lätt. Och den är ju precis som alla andra låglandsleder fantastiska under hösten. Jag vet inte om man kan välja bara en, det finns ju många som helst.
Ja, vi får gärna välja fler.
Ja, men de är ju liksom, det finns ju något att hämta på de här lederna. Både vår, sommar och höst egentligen. Om man tänker på våren när man är ute och vandrar på Skåneleden eller Söderåsens nationalpark på våren. Den drömmer jag om att se för att då ska, det är såna här lövträdskogar och vitsippor som blommar och det ska vara helt magiskt. Det är en drömvandring för mig faktiskt.
Det är alltså en drömvandring som du inte har gjort än?
Nej, precis. Blivit tipsad om det många gånger och läst mycket om den. Det tror jag är en hit på våren.
Och hur mycket vandrar du själv?
Ja, det beror ju på, jag skulle säga att jag är ute och vandrar nästan hela tiden. Men det beror på vad man lägger nivån. Jag är ute med mina barn nästan så fort vi är lediga. Men det är inte så att vi bara, nu ska vi ut och vandra en led på 5 kilometer. Utan vi ger oss ut i vår skog eller vi åker till ett naturområde i närheten. Och vi kanske går 1 kilometer till en fin sjö där vi badar och lagar mat. Eller vi går till ett vindskydd och så leker vi lite där. Det är inte så, det är långt ifrån svårt och extremt. Och det är väl det jag tycker är charmen med att vandra med barn också. Att man får göra det på deras villkor och inte vara så inriktad på prestation eller distans. Utan vara väldigt mycket i nuet. Om de ser en bäck som de vill leka vid. Ja, men då kanske det blir att vi är där i 2 timmar istället för att försöka ta oss till det här vindskyddet eller vad det kan vara. Så sådana små turer består mitt liv mycket av just nu.
Det tror jag är ett väldigt bra tips faktiskt just när man har med sig barnen att inte, att man faktiskt gör det så som det blir.
Mm.
För just. De behöver ju äventyret.
Ja, det behöver de. Och man vill ju att det ska bli en bra upplevelse och att de ska vilja ge sig ut igen. Och att det inte ska vara kopplat till något traumatiskt och jobbigt. Så det krävs oftast inte så mycket mer än att man ger sig ut och lagar mat ihop. Eller att man har ett tydligt mål med sin vandring. Som är att när vi kommer fram hit så finns det ett utsiktstorn som vi ska klättra upp i. Eller ett vindskydd. Och ett vindskydd är nästan en koja. Så det är ju bara kul i sig. Och finns det inget sånt kanske man kan hitta på delmål tillsammans. Som att vi ska leta efter ett perfekt klätterträd. Eller vi ska hitta en stenbundling som ser ut som ett troll. Eller leka något. Kurragömma eller inte nudda mark eller liknande. Det är så mycket kul man kan göra.
Så när man vandrar med barn, då tänker du att man ska kanske vara i sitt närområde. Det finns mycket där.
Mm.
Och att man tar det i deras takt.
Mm.
Och att man har delmål.
Mm.
Vad finns det mer som är viktigt med om man vandrar med barn?
Jag tycker att det är viktigt att låta dem vara delaktiga i planeringen också. Att liksom, imorgon ska vi ut hit. Och vi kommer få se det här. Och vad skulle du vilja göra på vandringen? Eller finns det något speciellt du vill äta? Och de kanske fyller sin egna termos med något gott. Och packar sin egna lilla ryggsäck till exempel. Det brukar ofta göra att de tycker att det är roligare och mer spännande. Mm. Och man kanske till och med har med sig lite leksaker eller en pixibok. Om man tältar med barn till exempel. Då är det ju liksom samma sak att de är delaktiga i det. Och att man tar med sig tryggheter hemifrån som gosedjuret, kanske deras kudde, vällingen och vällingflaskan. Man gör som hemma bara att man råkar vara i naturen. Liksom. Och de tycker oftast att det är superstort äventyr ändå, så det brukar gå bra ändå.
Är det någonting som är bra att ha med sig som man kanske inte tänker på när man vandrar med barn?
Jag tycker att allt som kan vara en aktivitet i naturen är bra. Det viktiga är ju inte hur långt man kommer utan att man faktiskt är där tillsammans och har det bra tillsammans. Och en kikare, en lupp till exempel, är jättebra prylar som barnet kan packa i sin egen ryggsäck och som ni sen kan ägna lång tid åt. Leta insekter och spana efter fåglar. Kanske en tävling om vem som ser flest. Det tycker jag är en jättebra grej. Mm. Och sen god mat. Och gå fika. Massa fika.
Det är bra både för vuxna och barn.
Ja, men det är det verkligen.
Ja.
Men sen behöver man ju inte vara rädd för att kanske ta ut tuschpennor och papper. Att man bara hänger lite i en glänta i några timmar. Och gör det man tycker är kul.
Om man skulle göra en lite längre vandring med barn. Ska man tänka på något speciellt sätt då? Eller är det ungefär samma, tänker du?
Det beror på liksom vilken ålder barnen är i och vad som menas med en längre vandring. Jag tänker, ska man till exempel fjällvandra med barn? Nu håller jag just på och planerar lite fjällvandring med mina barn och jag har små barn. Så jag tänker ju absolut dagsturer med dem för att det är enkelt för oss vuxna när det kommer till packning och det är enklare för barnen att liksom landa lite i det här med att vara till fots och sen så kan man komma tillbaka någonstans och varva ner lite liksom. Men det här är ju olika. Jag vet inte hur jag skulle kunna hantera att vandra med en treåring som blir trött efter ett tag och måste bli buren och tält och sovsäckar till fyra personer. Jag bara känner att det blir enorm packning. Mm. Men jag vet ju många som gör det. Så det funkar ju onekligen. Men har man små barn och vill vara ute längre så är det väl väldigt praktiskt och enkelt att utgå från ett basläge. Det skulle ju också kunna vara ett tält egentligen som man sätter upp någonstans och är dagstur ifrån. Om man vill göra det lite mer äventyrligt ändå. Men annars så är det ju att samma sak. Jag tycker att det gäller både tvååringar och tioåringar. Att de är delaktiga i planerna och att man anpassar verkligen längden på vandringen utifrån vad de orkar och vill. Och kanske vara okej med att man går superkort vissa dagar och andra dagar går man längre. Det där kan ju variera från dag till dag men också från timme till timme med barn. Mm.
Det här handlar nog mer om faktiskt ens egen prestationstanke. Det är den vi behöver jobba med där.
Mm. Ja, men det tror jag att alltid bara göra det på barnets villkor. Mm. Liksom. Mm. Men såklart göra det man kan för att locka framåt och ha tydliga delmål hela tiden. Som de känner att ja, men kommer vi fram hit så får vi bada eller där äter vi en jättegod lunch eller liknande. Det funkar ju på alla åldrar. Jag tänker det funkar ju på oss vuxna också.
Absolut. Ja. Delmål, det är året för dagen.
Ja. Men jag tänker då, om man skulle vilja vandra med barn. Om man vill ha ett läge där man ändå sover på nätterna. Och så gör man dagstur som du säger. Har du någon bra plats eller några bra platser i Sverige som du kan rekommendera då?
Mm.
Där det ändå finns saker att se i en vecka till exempel. Eller så.
Jag tänker att Det kan vara ett jättebra sätt att upptäcka fjällen tillsammans första gången. Och det finns ju fjällstationer som är, de är ju utrustade liksom. Där kan du ju ofta både äta på restaurang och laga mat själv. Och då kanske man också kan ta tältet en kilometer bort någon kväll och sova ute också. Men att man har stationen som bas. Och då finns det till exempel Storulvån. Den ingår i Jämtlandstriangeln.
Mm-hmm.
Som är en klassisk vandring. Den går ju mellan fjällstationer liksom i 3 dagar. Så, men man behöver inte gå. Den kan man ju gå med lite större barn. Det är en ganska bra nybörjarvandring om man är ny i fjällen. Men annars kan man stanna på fjällstationen och göra dagsturer därifrån. För det finns mycket att se och mycket barnvänligt. Jag tycker även Grövesjön är en sån plats. Som är, där finns det fina utflyktsmål för just barnfamiljer. Och fina små korta vandringar, liksom, mycket att göra. Så det skulle jag också rekommendera. Och annars så, man kan ju hitta liksom inspiration till det här på STF, Svenska Turistföreningens sajt. De har ju liksom boenden över hela landet. Man kan hitta fina ställen att bo på och göra dagstur ifrån. Dalsland är ju jättefint och de har fina vandringsleder och de har en ny som heter Kroppefjällsleden. Och där runt omkring den så vet jag att det finns mysiga boenden och sådär som är väldigt duktiga på att på friluftsliv just. Och jag tror att det typen som ställer, det finns ju jättemånga sådana i Sverige, men där de liksom är duktiga på att paketera det så att man kan få till och med lite picknickmat med sig och förslag på bra dagsturer och sådär.
Mm. Och det var kanske en av de där som inte är på första, andra eller tredje plats utan nej, en lite ny, okänd.
Ja, precis.
Ja.
Det är det.
Men du, om man då till exempel är en van vandrare och så känner man att man vill ta det liksom till nästa nivå och utmana sig lite.
Mm.
Vad kan man göra då?
En grej skulle kunna vara att man ger sig ut på en längre vandring. Att vandra långt, det är ju en utmaning. Jag vandrade den här Camino de Santiago förut, 80 mil.
Vad sa du nu?
Jag vandrade till Santiago de Compostela.
Du har vandrat den?
Ja.
När?
Och ja, när var det? 2014 tror jag.
Det blir ett helt annat avsnitt, Linda.
Ja.
Vi kan inte ställa alla de frågorna jag har nu.
Nej, du kan ställa några stycken, Cornelia, varsågod.
Är du sugen på den?
Ja, alltså det där är ju en dröm jag haft jättelänge. Sen jag läste Agneta Sjödins bok egentligen.
Just det.
Och sen har jag läst alla böcker Camilla Samuelsson. Eller så, ja, vad heter hon? Camilla Samuelsson. Alla böcker.
Davidsson
heter hon, ja, just det. Alla böcker jag har kommit över, alltså. Den känns ju helt fantastisk. Sen var en gammal kollega till mig som har gått i pension nu. Som hade vandrat den också. Och jag flyger ju på den som har vandrat den, som du märkte. Och vill veta allt. Det känns som vandringens vandring.
Ja, den är ju fantastisk. Mm. Den liksom är ju inte tekniskt svår på något vis. Utan den är ju en utmaning för att man vandrar så länge.
Alltså 80 mil.
Ja.
Alltså observera, 80 mil.
80 mil, ja. Så vi var, jag och min sambo Oskar, vi var ute och vandrade varje dag i en månad drygt.
Mm.
Och det var ju otroligt. Alltså man får en inblick i små byar på landsbygden men också stora städer. Och den här kulturen runt pilgrimsleden också. Det var otroligt.
Ja, men precis. Det är ju det här med, men är det sådär som de säger? Nu gick ju du tillsammans med din sambo då. Men annars säger de ju just att men det gör ju ingenting att vandra själv. Att man nästan blir en annan människa när man kommer ifrån leden.
Mm.
Alltså.
Ja, alltså det är ju en otrolig gemenskap på den här leden. Det är ju svårt att vandra den och inte träffa andra människor som man liksom bondar med. Och vi tältade faktiskt längs med den. Och det är inte så vanligt. Oftast bor man ju på de här vandrarhemmen som ligger längs med. Och vi tältade ofta i deras trädgårdar och sådär för en liten peng. Men där är det ju en otrolig gemenskap med de andra vandrarna. Man följs ju åt så länge ofta. Och man är med i varandras utmaningar och man får höra om skoskaven och varför också. Alla har ju otroliga berättelser varför de är ute och vandrar så länge.
Precis, för jag menar det är ju inte vem som helst på tal om nybörjare. Det är ju, även om man, det finns många som ger sig på det och klarar, så är det ju ofta en anledning till att man väljer att gå den.
Ja, jag upplever att det är många som står mellan jobb och inte vet vad de ska göra. Många som har separerat, många som har nyss utflygna barn som har blivit vuxna och flyttat hemifrån. Och pensionärer, nyblivna. Och jag har också, jag har skrivit en del, gjort en del reportage om pilgrimsvandring. Och även intervjuat forskare som såg att många som pilgrimsvandrar, det är många kvinnor som vandrar själva för att de känner sig trygga på pilgrimsleden. De skulle inte våga göra det kanske i svenska fjällen. Men på pilgrimsleden gör de det för att det finns en sån infrastruktur runt vandringsleden. Det finns kommunikationer ofta, det finns samhällen, byar, affärer och det finns mer vandrare. Mm. I alla fall på en sån här populär led. Det är tryggt. Många. Kan varmt rekommendera.
Oh, wow.
Är det din bästa vandringsupplevelse eller har du någon annan som du...
Det är en av dem. Absolut. Alltså jag har så många. Den här frågan är väldigt svår faktiskt. Det är ju en av dem just för det här att livet kom att handla om vandring på ett sätt som det kanske inte gör under en kortare tur. Men det blir väldigt avskalat och fokuserat på det. Och en annan vandring jag gjorde var GR20 på Korsika som är väldigt mycket tuffare. Den är kortare men man går upp och ner för berg hela tiden. Och den, det var ju så stort äventyr. Jag skrattade, jag grät, jag svettades. Det var liksom, det var så stora känslor hela tiden. Och jag trodde 10 gånger att nej, men det här kommer jag aldrig klara. Men så klarar jag det ändå. Och man utarbetar strategier under vandringens gång för hur man ska tänka för att mota bort de här tankarna att det inte kommer gå eller liknande. Där var vi ute på ett... Det är lite mer utelämnande till vädrets nycker uppe i bergen. Liksom. Mer saker kan hända och det var inga byar eller sådär man passerade. Det var också en stor upplevelse. Alltså ett fint vandringsminne och jag skulle nog vilja göra den igen. Just. Men jag måste också säga att en av mina första vandringar... Alltså jag inser att jag nog alltid har vandrat egentligen, bara att jag inte visste att det kallades vandring när jag var liten. Jag har alltid velat vara ute i naturen och varit ute i skogen mycket och gillat det. Och sen bodde jag på Irland ett par år när jag hade tagit studenten. Och då var alla som jag umgicks med var verkligen hardcore friluftsmänniskor. Alla var ute hela tiden. Och det var en så naturlig del av livet där. Så jag blev ju så här, någon föreslog att jag skulle följa med upp på Irlands högsta berg. Och jag tyckte att det här lät ju jättespännande och såg en slingrande serpentinväg upp till toppen. Och så var det inte. Men jag hade alldeles för små kängor jag fick låna och ingen regntät jacka alls. Och det började ju regna såklart. Mm-mm. Och det var tufft och bökigt och obekvämt och terrängen var superläskig. Det var ju inte alls någon serpentinväg. Det var snarare, det berget är inte så högt, det är drygt 1000 meter högt. Men terrängen är ganska vild, det är snårigt och det är brant och det är mycket sten. Jag fick kämpa, det fick jag. Och jag klarade det. Mm. Så, och när jag stod där uppe och precis då skingrades molnen och jag bara såg liksom byarna. Och det, nu så här, efterhand känns det som starten på allt, både på mitt jobb och på alla, ja men mitt största intresse.
Wow, vilken berättelse. Tänk att ändå känna det, där när du står och det skingrar sig, det är starten på allt.
Ja, lite.
Wow, coolt.
Ja, fint.
Jag tänker vi har pratat mycket om det här låglandet, om fjällen. Kan man vandra till exempel på vid kusterna eller på öarna som Öland och Gotland? Mm. Är det vanligt att vandra där också eller?
Ja, och det räknas också in i låglandet. Så när jag pratar om låglandet menar jag det med. Absolut, det finns ju superfin vandring både på Öland och Gotland och västkusten vid havet. Jag är också ofta ute här, jag bor söder om Stockholm och jag gör många dagsturer ute vid havet här ute på Gålö och så. Det är jättefina turer där ute. Så man kan ju hitta vandring överallt, tänker jag. Det är bara att man börjar googla vad som finns i ens hemtrakter, om man inte vet. Det är också spännande med de här, vi har ju så enormt många naturreservat i Sverige och oftast många fler i sin hemkommun än vad man faktiskt trodde. Så där finns det ju oftast skyltade vandringsleder som man kan testa.
Och jag tänker på det när du säger det är bara att googla eller sådär. Om man nu inte alls vet var man ska vandra, hur gör man? Skriver man vandring i Sverige i Google eller hur gör man liksom?
Man kanske först ska tänka till om det är något specifikt miljö eller sådär som man vill vandra i. Om det är havet eller skogen som lockar. Och sen kan man ju söka. Kanske är det så att man ska ha en semester på Öland. Och då är det där man vill passa på att vandra. Och då får man väl googla lite på det. Men jag tror också på att kolla upp de naturreservat som finns där du vill vandra. Och om man inte vet alls var man vill vara så kan man ju hitta jättemycket hos Svenska Turistföreningen på deras sajt. Men också i Facebookgrupper. Det finns jättemånga vandringsgrupper och alla sitter inne på så många goda råd. Mm. Både kring utrustning men platser med.
Jag tänker lite också på som du sa i början här att du har skrivit en hel del om praktiska saker också. Mm. Till exempel hur det är att vara kvinna och vandra. Mm. Är det något speciellt man ska tänka på då?
Alltså jag märker att många kvinnor undrar hur man gör när man ska vandra med mens till exempel. Om det ens är möjligt och de ser det som ett hinder. Även toalettbestyren tycker många är krångligt, liksom hur man går på toa i naturen. Mm. Och jag vet inte om det är så att generellt att kvinnor tycker det är jobbigare eller om det bara är så att det är kvinnor som vågar fråga om det kanske.
Just jag vet det. Faktiskt inte. Men hur gör man då?
Jo, men ska du gå på toa i naturen så ska du ju främst gå bort en bit från vandringsleden. Gå bort en bra bit. Och ska du då bajsa i naturen så helst ska man ju ha med sig en liten spade. Alltså toaspade, bajsspade kan man också kalla det. Mm-hmm. Och de säljs ju i så här friluftsbutiker och så. Men man kan lika gärna ha en vanlig liten lätt trädgårdsspade med sig. Och då ska man gräva en grop. Utföra sitt behov där i och sen täcka igen gropen igen. Men det viktiga är att du tar med dig pappret. För det, man tänker att det förmultnar och sådär. Och det gör det ju, men det tar ett tag. Så man ska alltid planera för sitt skräp. Och här tycker jag det är smart att ha små påsar. Till exempel hundbajspåsar. För de stänger in luckan ganska bra. Och där i slänger man sig papper. Och den tar man sen och lägger i en större skräppåse som man har med sig. Som man då kanske, om man inte går förbi stugor eller sådant. Så får man ju bära den med sig hela tiden. Men så är det bara. Det är ju ingen som vill snubbla på dina toapapper.
Nej, det gör du inte.
Så det är väl det viktiga. Det är ju samma sak om man till exempel då har mens. Som vi sa, att man får tänka till då vilket mensskydd man gillar bäst. Menskoppen är ganska populär i friluftssammanhang. För att den lämnar ju inga skräprester, så att säga. Men annars så, det är samma sak där. Bind eller tampong, det ska ner i skräppåsen alltid. Men där kan man ju också gräva en grop kanske.
Och hur gör man med hygienen, tänker jag? För det är ju viktigt i de sammanhangen.
Man kan ju alltid ha alkohol med sig. Och våtservett är ju jättebra så länge de inte hamnar i naturen också. Det är väldigt bra sätt att tvätta händerna i alla fall efter att man har varit på toa. Sen generellt att tvätta sig i naturen så finns det ju sådana snälla tvålar. Ofta är de liksom en allt-i-ett lösning med shampoo, tvål, diskmedel i ett liksom. Som är snällt mot vattendragen. Men man kan ju ändå vara lite försiktig. Man kan ju liksom tvåla in sig. Om man ska bada så kan man tvåla in sig på land. Liksom, och hälla av sig tvålen med ett kärl med vatten. Så man behöver ju inte överdriva utsläppet av tvål, tänker jag, i vattendragen. Vi ska vara rädda om dem. Och det kanske är många, särskilt i fjällen, som dricker det vattnet också. Och det är ju samma sak när du diskar, att då får du faktiskt lov att ta med dig ett kärl som du fyller med vatten och gå bort en bit från vattendraget. Se många som diskar direkt i sjön och i bäcken, vilket inte är helt bra. Det blir ju mycket matrester som hamnar där då. Och ta upp, det finns sådana här du kan köpa som är ihopvikbara, alltså som en diskbalja ungefär, som är ihopvikbar och lätt, väger inte mycket. Eller så kanske du har en kastrull eller liknande som du ändå har med dig, som du tar upp, går bort en bit från vattendraget och så diskar du. Och då låter du liksom diskvattnet filtreras genom marken, vilket är mycket bättre än att det hamnar direkt i vattendraget.
Just det, och det är nog inte något som många tänker på, tror jag.
Nej, jag tror inte det heller. Det är faktiskt samma sak när du kissar i naturen. Man ska inte stå och kissa rakt ut i bäcken eller liknande. Och, eller sitta för den delen, men det känns lite svårare. Och med tandborstning och sådär, spotta över marken en bit bort istället och inte ut i vattnet.
Finns det någonting man kan slänga i naturen av sitt skräp?
Helst ska man väl undvika allt, tänker jag.
Som äppelskrutt och sånt där, ska man ta med sig det också? Eller?
Ja, det ska du göra, för att det växer ju inte kanske äpplen naturligt där du just vandrar. Liksom.
Okay.
Och det tar tid för att förmuntnas. Så spårlös vandring brukar man ju prata om, och det handlar ju om att du inte lämnar några spår alls. Så.
För det där alltså att slänga ett äppelskrutt, det är ju, det skulle jag nog verkligen inte, där hade jag kunnat vara skyldig definitivt, för att jag tänker det, att det är av naturen.
Ja, det finns ju värre saker att slänga, ja. Men absolut att man ska ta med sig sånt också.
Och om man då vandrar länge, så är man ute en vecka, ska man ta med sig sitt skräp för hela veckan då, om man inte hittar någon plats?
Ja, det blir ju faktiskt så. Mm. Och det här är ju någonting man kan tänka på också när man planerar för sin vandring. Det första jag brukar göra när jag har gjort min packlista och radat upp det, så brukar jag tänka, vad av detta kommer att bli skräp? Och så får jag ha en plan för det.
För det är ju det som blir skräpet liksom.
Ja. Det är ju det. Och då handlar det både om förpackningar på maten, men det är också då toabehoven och så vidare. Och det är ju bara så att man får bära med sig allting. Släpper man ut det, så får man bära med sig det hem. Helt enkelt. Det är en del av det. Det är bara att alla bara måste få in vanan och göra det.
Hur är det med säkerhet, tänker jag på? Till exempel, telefoner har ju inte täckning överallt, antar jag. Eller hur är det med det?
Nej, det har den ju inte. Man ska absolut inte räkna med det uppe i fjällen till exempel. Så det är ju något man måste ta med i beräkningen när man planerar för en tur. Och då är det ju till exempel viktigt att göra sådana säkerhetsbedömningar. Att lämna färdmeddelande till exempel när man ska ge sig ut. Vart man ska gå, hur länge man beräknar vara borta. Och också ha koll på, det är ju ditt ansvar att ha koll på din egen säkerhet lite grann. Så du ska ju såklart ha koll på vart närmaste nödtelefon finns till exempel. De är ju utsatta på kartor.
Mm.
Och du ska också alltid ha med dig kompass och karta när du vandrar i fjällen, anser jag. För att du kan inte alltid förlita dig på mobilen bara. Även om du går på en led som är väl markerad, det kan hända saker. Och vädret är nyckfullt. Så kompass och koll på då hur kompass funkar.
Jag tänkte säga att du inte bara har det med sig.
Nej, precis. Du
kunde använda det också.
Som liksom är lite ledordet för allt som har med utrustning att göra. Att du måste veta hur den fungerar. Så även liksom stormköket och hur du sätter upp tältet och sådana saker. Det är ju en säkerhetsaspekt också.
Mm.
Att du kan köpa hur många snygga och braiga prylar som helst, men om du inte vet hur de funkar så är det så lönlöst. Men absolut, mobilen kan ju vara en viktig säkerhetsdetalj, men man ska absolut inte räkna med att den fungerar. Och jag vet många har ju med sig en extra mobil, för den kan ju ladda ur ganska fort också. Man kanske inte har tillgång till att ladda den. Men många har med sig en sån här gammal osmart mobil längst ner i packningen som liksom blir en säkerhetsdetalj. Om man nu kan vara så glad att man har täckning.
Men hur är det annars med säkerhet? Finns det några farliga djur man kan träffa på på svenska vandringar?
Och framförallt, vad gör man om man träffar på dem?
Ja, precis. Jag var då, det står i min bok.
Bra.
Jag har inte kommit dit än då, Linda.
Nej, det har jag faktiskt inte.
Nej, men vi är ju faktiskt förskonade från många farliga djur. Det finns inga farliga skorpioner och liknande. I låglandet kanske huggormen kan vara ett djur som man träffar på. Men det är ju inte så ofta man blir biten. Och det är ju, oftast är det heller inte en så stor fara. Men man ska ju ändå ha koll, alltså söka vård då, för säkerhets skull. Men annars är det ju, alltså varg och björn, de är ju mer rädda för oss än vi är för dem oftast. Och de har ju sett att de gärna tar omvägar förbi oss. Det är inte så ofta man hör om vandrare som träffar på sådana djur. Och som, oftast är det en fin upplevelse när man hör om det.
Okay.
Om man överlever hjärtinfarkt.
Ja.
Precis. Jag hade en liten igelkott inne i rummet. Jag blev rädd för vad den kan jag säga.
Nej, men no.
Nej, jag blev mest förvånad faktiskt.
Ja,
och sen var min första tanke, hur får jag ut den?
Ja, man vill inte bara plocka upp den kanske. Men vad fint. De är ju, det är inte så ofta man ser igelkottar nu för tiden.
Mm.
Fint att den kommer
att hälsa på. Jag hade tittat på min Instagram story om jag sparar den.
Hur ska jag göra?
Men man ska inte vara rädd för björnar då helt enkelt.
Nej, det finns inte så stor anledning att vara det. Såklart är man i ett superbjörntätt område så kan man ju kanske tänka på att man kan ju tänka på att de finns där. Och ofta blir man ju rådd att man ska låta ganska mycket och så, för att då håller de sig på avstånd. Kan gå och sjunga. Men det sker inte så ofta att man blir attackerad av sådana djur i Sverige.
Jag tänkte lite på det som du sa i början också och som vi pratade med Klara om, som vi pratade med hon som har en campervän i avsnitt nummer 2. Just det här med att man kanske måste ha en väldigt bra relation till den som man vandrar med, för det kan bli ganska, alltså man kommer ju inte ifrån varandra på en lång vandring. Det kan bli ganska tajt, eller hur?
Ja, absolut. Det där är ju spännande vad som kan hända i en relation på en vandring, för man, alltså, det är ju jobbigt ibland. På vandring. Det är en del av det att när man är ute att det kan regna, man är trött, det går för lång tid innan man får mat, kanske det är jobbigt att gå upp för, eller det är långt, det är jättemycket myggor, så ja, ni vet, det är en del av det att det är obekvämt emellanåt, och då att göra det med någon annan är ju speciellt. Och ställer vissa krav på relationen. Och jag tycker att innan man ska ut och vandra tillsammans så ska man ta ett möte. Och så ska man stämma av sina förväntningar på vandringen. Jaha, du vill gå 3 mil varje dag. Jag vill gå 1. Och jag vill ha jättemycket tid i campet. Och du bryr inte om läget överhuvudtaget. Alltså där kan det ju bli en krock. Såklart. Ja. Och någon kanske också har fysiska förutsättningar som gör att han eller hon går mycket snabbare. Och en annan går långsammare. Då kan det bli svårt också. Så de här förväntningarna måste ju matcha varandra. Och är man i en grupp så måste ju alla anpassa sig till den som går långsammast, såklart. Annars blir det ju inte så kul. Och man kan ju också göra kompromisser att okej, men du vill vandra ganska kort och jag vill vandra längre. Då kanske jag gör en extra tur på kvällen när vi har slagit läger, en topptur eller liknande. Eller man kanske kan få hjälp med sin ryggsäck om man tycker att det är tufft. Liksom. Så stämma av sånt och sen också försöka att bara inte prata grinigt med varandra när det blir tufft. Och att minnas att vi är mitt uppe i en vild diskussion, men stormen är på väg och då kanske man bara får pausa och fortsätta sen då. Man måste bara vidare liksom. Så jag tycker att man ska öva på att ha lite extra mycket förståelse och snällt tolka den andra och koppla ihop också. Man lär sig det när, om man känner varandra väl, eller så kanske man inte gör det innan, men man kommer göra det efter vandringen. Och då kanske man också kan så här koppla ihop att okej, nu låter han lite, nu har han en tråkig ton här, men det betyder ju faktiskt oftast att han behöver en kexchoklad.
Ja. Det är inte svårare än med barnen.
Nej, precis. Exakt så är det.
Man är hangry.
Och med barn så kan man ju försöka vara lite mer förutseende. Att man inte ska komma dit, utan man ska redan innan de blir trötta eller hungriga så har man liksom pausat och fikat och så vidare.
Jag tänkte också, du pratade förut om en vandring i Sverige som du har velat göra länge på våren. Är det någon mer vandring som du ser fram emot?
Men alltså, jag har ju så många drömvandringar, men en är Padjelanta-leden som är 16 mil genom Padjelanta nationalpark.
Kan vi prata mer om var Padjelanta ligger då? För det känner inte jag till.
Ja, det är ju uppe i svenska fjällen. Jag tycker att den verkar vara väldigt, väldigt vacker. natursjön. Mm. Den drömmer jag faktiskt om. Men jag drömmer också om att vandra till Santiago de Compostela igen. Nu är vi inte i Sverige, men det är en drömvandring. Och då vill jag göra en annan väg dit. Som är, den kallas för Camino Norte.
Mm.
Och den går längs kusten och verkar vara så fin. Också nästan 80 mil lång som den förra jag gjorde. Den
då behöver du tid.
Då behöver jag tid och den blir ju inte av på ett tag faktiskt. Aj. Oavsett om jag tar barn med mig eller går själv, så nej, lite större får de alltid. Mm.
Har du gjort någon fantastisk vandring utanför Europa någon gång? Eller någon vandring överhuvudtaget utanför Europa?
Mm. Jag var på Borneo och vandrade upp på ett berg som heter Mount Kinabalu. Och det var ju en upplevelse. En intensiv och kort vandring på ett par dagar. Liksom. Och så kommer man väldigt högt upp på berget. Man går som genom riktigt fuktig regnskog. Alltså det var så varmt och häftig miljö. Och det går uppför och uppför. Och sen kommer man upp och ska övernatta på berget. Och ibland när jag är på hög höjd så blir jag kan inte äta och sådär. Jag blir lite illamående. Och så blev jag här. Så jag fick inte i mig något mat överhuvudtaget. Och sen skulle vi då fortsätta gå mitt i natten runt 3 eller 4 eller vad det var. Och då hade jag inte så mycket energi kvar och det gick gruvligt långsamt. Men det var en så vacker natt. Då hade vi liksom kommit upp på ganska nära toppen, väldigt kargt, mycket klippor och berg. Och det var becksvart och stjärnor. Man tittade ner och man såg det här pärlbandet av pannlampor som följde. Och liksom, man gick ju nästan som på led för att det var så många som skulle göra samma toppförsök då. Och jag trodde inte att jag skulle klara det, men jag kom upp till toppen innan soluppgången, vilket var det som var målet så att säga. Så det var en jättefin vandring och tekniskt jätteenkel. Det är bara brant om man ska upp liksom, så det är jobbigt och flåsigt på det viset. Men om man vill gå upp på ett väldigt fint berg så är det ett bra alternativ tycker jag.
Kanske är det flest som lyssnar på det här avsnittet som är lite nyfikna på liksom kanske hur man börjar vandra eller hur man liksom, men det är klart, om det nu skulle sitta någon sån där som har gjort jättemycket och vill ta nästa steg och hoppas på ditt experttips här. Finns det något?
Ja, men om man är en van vandrare så kan man ju å ena sidan kanske testa och vandra långt. Men man kan ju också frivandra kanske. Alltså gå utanför leder. Men då såklart ha bra koll på kompass och karta såklart. Det är ju en annan upplevelse. Till exempel så har vi ju Sarek i Sverige som är ett stort vildmarksområde. Där det inte finns leder och inte övernattningsstugor. Och dit ska ju inte nybörjaren. Då ska man ha god vandringsvana. Och koll på säkerhet och att läsa av terrängen. Så det är ju en utmaning, helt klart.
Jättebra tips ju.
Mm. Bra. Det är ganska få prylar jag tycker är måsten när man är nybörjare. Ska ta första steget ut. Men det är bra skor, en bra ryggsäck, vädertåliga kläder. Kanske den säkerhetsutrustning som är bra, om vi säger plåster, personliga mediciner och så skräppåse då. Det är också viktigt. Men skorna och ryggsäcken, det kanske är något man redan har hemma i garderoben. Och det kanske funkar första dagsturerna till exempel. Och efter ett tag om man märker att det här är något för mig, då kan man ju investera i bättre skor och kanske en bättre ryggsäck.
Jag tänker, Emma, om man vill följa dig nu, om man vill ha mer tips, om man vill se lite vad du har för dig, var kan man hitta dig då?
Jag finns ju på Instagram och jag heter MV Larsson, EMV Larsson där, och där Instagram är jag lite, inte så genomtänkt alltid, men bara när lusten faller på om det jag gör, och både privat och i jobbet. Och annars så har jag en hemsida också. emmavilarsson.se. Så där skriver jag när jag kommer ut med nya böcker och sådana saker.
Och vi länkar ju såklart till det på våran, på Julia Rundpoddens hemsida när vi släpper avsnittet.
Ja, toppen.
Ja, men tack så jättemycket, Emma. Vad kul att vi fick ihop det här äntligen. Och vi har fått massa bra tips till våra lyssnare.
Ja, vad bra. Tack verkligen. Själva. Det var jätteroligt att prata med er.
Och så Linda, du får fortsätta läsa boken då.
Det ska jag göra.
Så att du får reda på vad som händer om man möter en björn och en älg. Ja, eller en älg. Ja, en älg. Eller varg.
Ja. Jag ska ta reda på det till nästa gång vi ses, Cornelia, du och jag.
Jättebra. Och så önskar vi ju dig naturligtvis lycka till på sommarens vandringar och allt det du planerar. Och
tack. Och sådär. Mm. Tack. Önskar er lycka till och hoppas vi ses på en vandringsled någon gång.
Ja, det gör vi.
Det gör vi kanske.
Ja.
Ja, men tack så mycket för idag, Emma.
Tack. Ha det så bra.
Detsamma. Hej då.
Hej då.
Ja, det där var Emma V. Larsson.
Jag slås verkligen av att jag tycker att hon är författare och jag tycker hon har en författarröst. Jag har liksom njutit av hela det här samtalet och bara tagit in all hennes kunskap på ett väldigt bra sätt.
Ja, men hon har ju en röst som man vill lyssna till.
Och oerhört mycket kunskap.
Absolut.
Jag liksom är lite tagen. Jag tar med mig en sak speciellt. Vi pratade ju en hel del om det här med att vandra med barn. Och det är delmål.
Mm.
Det tar jag verkligen med mig. Men också för mig själv faktiskt. Att sätta upp delmål.
Både i livet och i vandringen.
Ja, nu blev du filosofisk.
Det är för att jag har läst boken.
Ja, ja.
Men det håller jag med om. Och så tar jag också med mig det här att hon tar med barnen ut. Och så en pannkaksmet i en flaska. Och så äter de middagen ute istället. Eller, det låter så enkelt.
Ja, pannkaksmeten i flaskan vet jag att jag också verkligen tänkte till. Alltså precis så. Jag tänkte, men gud vad enkelt. Och jag erkänner, jag har aldrig ens, jag hade inte tänkt tanken. Men det är jätteenkelt.
Eller koka pasta och stek på lite köttbullar. Det är ju inte så svårt.
Nej.
Enligt Emma då. Och vilket ju inte såklart är om man kan det. Men
ta chansen om ni har mindre barn att göra det till en naturlig del av deras vardag. Liksom. Jag tror också att det handlar lite grann om att vi kan raljera och säga att det låter så enkelt. Men det måste ju också vara enkelt. Man måste känna sig bekväm där ute. Det var ju bara som när vi var på naturlogi, om jag får återkomma till det. Och vi faktiskt fick vår mat där och skulle liksom tillaga över öppen eld. Alltså det var ljuvligt att stå där och liksom kavla ut ett bröd mitt i skogen. Men man är ju lite handfallen i vissa lägen. Liksom. Mm. Så att man ska väl känna sig lite bekväm. Och det skulle jag gärna bli lite mer bekväm faktiskt.
Det får du öva på i sommar, Cornelia.
Ja, men det ska vi göra. Vi har lite invandringar inplanerade. Men det får jag ju berätta om första avsnittet i höst.
Det får du göra, men du får ju ändå berätta lite, tänker jag. Vi ska ju snart avsluta det här samtalet, Cornelia. För att klockan börjar bli mycket och podden har redan blivit lång. Men vad ska du göra framöver nu? Hur ser din sommar ut? Är det något du vill berätta om den?
Ja, men alltså, min sommar är faktiskt ganska så oplanerad. När jag sitter här. Men vi har lite funderingar. Och mestadels är det faktiskt korta turer med barnen. Vi funderar på att vi åker nog till Örebro. Jag vill också jättegärna åka till det museet. Var du på det? Du var väl på det och tipsade om det. Det här Paradox.
Det är ju Stockholm.
I Stockholm, ja. Ja, precis. Först vi ska till Örebro och sen till Stockholm.
Ja, för jag tänker när du säger Örebro. Jag tipsade ju om ett väldigt trevligt café i närheten där. Om du såg det på Instagram.
Det såg jag inte. Det måste jag kolla.
Det heter ju Kapellet. Och är ett gammalt kyrkokapell som de har gjort om till ett café nu.
Men gud, det måste jag skriva upp. Och så, för det fika får jag ju alltid med mig barnen på.
Mm-hmm.
Säg gärna så att det är en gammal kyrka eller så. Så brukar det ju bli sura miner. Men säg att det är fika. Då får jag med mig dem.
Ja, men det är inte. Det är, alltså, att det är en kyrka tror jag inte stör barnen. För det är väldigt. Det är fint och det finns mycket plats ute och springa på och sådär.
Ja, men du. Tack. Nej, men så det blir Örebro. Sen blir det nog troligen en kortare sväng till Stockholm. Jag och Andreas tänkte göra en liten roadtrip till Skåne och Danmark.
Mm-hmm.
Och sen har vi faktiskt bokat en semestervecka innan barnen börjar skolan. Och det gjorde vi idag.
Mm-hmm. Vad blir det då?
Cypern.
Ja, är det nytt för er?
Nej, men jag har varit där förut. Andreas har inte varit där och barnen inte heller. Så att, det ska bli spännande. Vi åker med TUI sista veckan innan skolan slutar. Så liksom maxar vi sommar. Eller innan skolan börjar så maxar vi sommarlovet.
Det kommer bli härligt.
Ja. Och jag menar, hallå, du är ju nästan på väg till flygplatsen nu.
Ja, men det är väl ändå 2 dygn, 1,5 dygn tills jag drar.
Ja, ja, men med tanke på hur det är nu så får man ju vara i tid. Ja, eller snarare tvärtom.
Precis. Nej, men vi ska ju på en kryssning i Medelhavet. Vi börjar med Aten några dagar, 4 midsommar i Aten, hur man nu gör det. Och sen är det kryssning. Och sen avslutar vi med någon vecka i Italien som är totalt oplanerad.
Det är ju stort och läskigt.
Men jag har inte haft tid och energi att planera upp den. Så den är som den är.
Men menar när du säger att den är oplanerad. För alltså, kommer ni till Italien? Landar ni med båten i Italien eller?
Nej, vi ska flyga från Aten när båten, den dagen båten kommer in. Flyger vi från Aten till Italien. Till Milano var det bokat. Sen avbokade Wizz Air det förra veckan.
Mm-hmm.
Eller de avbokade inte, men de gav oss en flygtid ungefär 8 timmar innan kryssningen kommer in till hamn. Mm. Så då kände vi att ja, Wizz, vi avbokade det här. Och då fanns det såklart inte så mycket annat att välja mellan. Så då hittade vi ändå hyfsat billiga biljetter med ett annat flygbolag till Turin. Så nu bokade jag det här om dagen. Så vi kommer till Turin och sen flyger vi hem från Milano någon vecka senare. Och däremellan är totalt obokat. Jag vet inte var vi ska bo, vad vi ska göra, ingenting.
Nej men wow, och läskigt.
Ja, men ja, det går. Det fanns ingen energi och tid för mig att fixa detta. Så det är
nej, men det är jättehäftigt också. Och då tänker jag ju också att naturligtvis så ska vi fiska efter lite tips.
Ja, för vårt första avsnitt i höst menar du?
Nej, jag tänker att vi ska fiska efter tips. För att jag tänker mig att när vi släpper det här avsnittet, då vill vi ha tips på vad du ska göra när du landar.
Ja, det är klart vi ska, för jag har inte kommit dit ännu då.
Men precis, exakt. Ja, så vad ska Linda göra nu när hon landar i Turin?
Vad ska jag göra? Ett önskemål från barnen är Venedig. En bit bort, men visst, vi hyr kanske en bil. Och ett önskemål från mig är San Marino som är ett land extra.
Ett nytt?
Ja.
Ja, jag tänkte det. Förstår det.
Så vi får se. Men våra lyssnare, vad ska Linda göra mellan Turin och Milano en vecka? Ska jag hyra bil? Ska jag se Gardasjön? Vad ska jag göra?
Var ska du bo?
Vad ska jag
mysiga små?
Vad ska jag äta?
Ja, och vad ska du se? Ja, men det är ju jättehäftigt faktiskt. Ja, jag tycker det är coolt.
Mm. Vi får se om vi får någon hjälp av lyssnarna.
Ja, men precis. Men har du något annat du har planer på i sommar då?
Ja, sen har jag faktiskt min sommar är ganska uppbokad. Så det blir en resa till Stockholm också. Vi har hyrt ett hus ganska nära vattnet med pool och sådär. Tillsammans med min ena syster och hennes familj. Så det blir avkopplande och trevligt hoppas jag.
Ja, det är ju det som är problemet när man är resenörd som vi. Att man har ju alltid någonting på gång. Det är inte så. Det är ju därför vi är så förvånade att jag var ledig då när du kom hit.
Mm.
Lite spontant. För det är ju lite uppbokat.
Jag tänker mig att jag kanske kan sitta och skriva lite. Vi kanske kan podda lite därifrån eller något. Vem vet?
Ja, det kan vi göra. Eller köra en live på Instagram. Som jag har sagt så många gånger.
Jag vet. Det kanske vi får göra om det. Finns det något intresse så kan vi tala om det.
Köra det? Mm. Ska vi köra live på Instagram när du är i Stockholm och jag inte vet vad jag är. Eller jag vet ju vad jag är antagligen då, men inte nu.
Cornelia?
Nej.
Jag vet inte, ska vi berätta vad första avsnittet i augusti handlar om nu?
Ja, det tycker jag.
Det handlar ju om kryssning. Vi har ju fått med oss några gäster som vi verkligen är nöjda med att de kommer.
Riktiga experter och inspiratörer.
Precis, ska vi berätta vilka det är eller?
Ja, det tycker jag.
Det är ju från Bäckman och Berg i Kalmar som har startat en resebyrå för några år sedan. Som det har gått superbra för. Och de har ju tillsammans gjort, var det 40 kryssningar ungefär, ägarna då?
Precis, och faktum är att precis när vi ska spela in det här, för vi har ju bokat det, då är det, nu kommer inte jag ihåg 5 av dem, men en av tjejerna har precis kommit tillbaka från en kryssning då också.
Mm.
Så att här har vi riktiga experter som kan berätta om kryssningar och säkerligen tillsammans med oss avliva lite myter.
Precis, det ser jag fram emot jättemycket.
Ja, det gör jag också. Men först ser jag faktiskt fram emot sommaren. För när vi kommer tillbaka, då är det slutet av augusti.
Ja, Cornelia, det är det. Och då är det här man har längtat till så länge över.
Ja, samtidigt som vi alltid längtar efter att spela in podd.
Det gör vi verkligen.
Ja, så det är det bästa av det bästa helt enkelt.
Så kan man säga. Men du Cornelia, det är dags.
Det är dags. Nu är det dags att önska våra lyssnare en glad sommar.
Ja, men verkligen. Ta vara på sommaren.
Gör det.
Och man behöver inte åka utomlands för att ta vara på det.
Verkligen inte. Sverige är fantastiskt. Alla lyssnare, glad sommar och på återhörande i augusti.
Absolut. Och Cornelia, auf Wiedersehen.
Och ciao!
Ciao!